fäst vår blick på Jesus Kristus. Amen. Amen. Tack ska ni ha. Ni var så goda och sitta. Har du varit ut med båt någon gång? Kanske den här sommaren. Kanske ut och fiska med nät eller med kaspö eller bara rott. Och sen har du plötsligt märkt att båten har drivit iväg åt ett håll som du inte har tänkt. Och du måste börja göra någonting för att liksom få båten tillbaka in i den där kursen. För att den inte ska liksom driva iväg ut på farligare vatten och kanske stöta på grund. Jag har växt upp i skärgården, en skärgårdsflicka. Och min pappa var fiskare när jag var väldigt liten. Jag har faktiskt inte så mycket minnen av det annat än att vi åt fisk hela tiden, tyckte nu jag. Sen blev min bror yrkesfiskare. Och det hände att jag ibland var med och rodde när det här divitchade näten. Och då märkte jag att fast vattnet såg väldigt lugnt, eller det såg lugnt ut på ytan, så fanns det de här strömmarna liksom under vattenytan som kunde liksom ta tag i båten och föra den åt ett annat håll. Och det räckte med att man vila en stund från det där när man blev trött att ro. Man vila en liten stund och så drev båten iväg. Och så fick jag ta i liksom med lite kraftigare tag för att få båten på rätt kurs igen. Och alla ni som har rört er ute till havs, så ni vet att strömmar kan vara farliga. De syns inte, men de är väldigt kraftfulla. Och det gäller att vaka över att de inte liksom börjar föra farkosten eller båten i en annan riktning än du vill. Jag har läst Hebreerbrevet den här senaste tiden. Och författaren där så varnar oss för att drivas bort med strömmen. Och vi läser från kapitel 2 och vers 1. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Och nu förstår vi att det här handlar ju inte om vattenströmmar, utan det här är i andlig bemärkelse. Det är lite oklart vem som har skrivit Hebreerbrevet. Det kan vara Timoteus, det kan vara Apollos eller det kan vara någon annan. Det vet vi inte. Men det vi märker när vi läser Hebreerbrevet, det är att den här författaren, så han försöker få läsarna att förstå att det gäller att hålla fast vid det som man har hört. Och hålla ut. Det räcker inte med att börja bra. Att liksom ha kursen rätt så där från början. Utan det gäller att hålla den hela vägen fram tills man når målet. Och för att vi ska göra det så krävs det ett fokus. Det krävs fasthet. Det krävs beslutsamhet. Och det krävs uthållighet. Att du och jag inte ger upp. Och han fortsätter så här i kapitel 3 och vers 12. Se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Och det här är ju en allvarlig varning. Men jag hör också de här, en sån här innerlig faderlig omsorg som talar genom det här som han skriver. Och han har en nöd för sina läsare. Han vill inte att någon ska avfalla som började bra. Och om du ställer frågan till Hebreerbrevets författare. Kan man driva bort med strömmen? Så svarar han, ja, det kan man. Frågar du, kan man avfalla från tron på Jesus? Så säger han, ja, dessvärre kan man det. Kan man förhärda sitt hjärta? Ja, till och med det kan man göra. Och vem det nu än är som har skrivit den här texten, så har han sett det ske. Och det smärtar honom att människor som började så bra någonstans faller av längs vägen. Se till att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Det finns de här, ska vi säga, bedrägliga strömmarna som har makt att föra oss bort från kursen. Och de allra farligaste synderna, det är inte de där stora synderna. Det är inte de stora stenarna som sticker upp liksom ovanför vattenytan och som du ser på långt håll. Det är inte de som är farligast för en båtförare. Utan det är, för du kan ju navigera ganska lätt förbi dem. Men det är de där små som inte syns, som är förrädiska. För det är de som kan få dig att köra på grund. Och det är inte i första hand de där stora synderna som får människor att lämna Gud eller kanske församlingsgemenskapen, utan det är det här att båten börjar driva lite. Till början kanske obemärkt, lite så driver man ur kurs. Man börjar drifta, och jag tycker faktiskt att engelskan har ett bättre ord här än vad vi har i svenskan. Vi använder ju det här ibland, man börjar drifta, man driver lite iväg, långsamt och obemärkt. Och det här, det är en konstant utmaning för oss, för dig och mig. Att vaka över att vi inte börjar drifta. Eller att vara medvetna om det här syndens bedrägliga makt. Att föra oss bort från Jesus. Ja, men vi kan gå till Gamla testamentet. Guds folk, Israels folk. Vad är det som händer med dem? Jo, de driftar ju gång efter annan. När vi läser historien så märker vi att de vänder Gud ryggen, de vandrar sina egna vägar, de driver iväg. Och det händer på Nya testamentets tid att man börjar drifta. Johannes evangelium kapitel 6, vers 66, så läser vi så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Jesus hade undervisat någonting som inte alla gillade. Och då läser vi att man drog sig undan och slutade vandra med honom. Och så kommer den här genomträngande blicken när Jesus tittar på sina lärjungar. Då sa Jesus till de 12, inte tänker ni väl också gå? Och jag kan riktigt höra liksom den där, ja, det där genomträngande i Jesu fråga där. Inte tänker ni väl också gå? Och jag undrar, liksom, vad hände, hur kände han det när han såg de här som slutade vandra med honom? Till och med fast de såg honom livslevande, fast de hörde honom och hans undervisning, så fanns det de som valde att sluta vandra med honom. Och det har varit en utmaning för Guds folk genom alla tider. Att hålla sig nära Jesus. Och det är en utmaning också idag. Och jag kan berätta att det är få saker som gör så ont i mig som att se människor som började med passion, med glöd. Man kanske till och med hade en kallelse över sitt liv. Men någonstans längs vägen så händer någonting och det börjar driva lite iväg. Här för, vad blir det nu, lite drygt ett år sedan, förra sommaren, när mina kollegor var på semester och jag var ensam på kontoret här, så började jag titta på Sions statistik. Det var väldigt intressant. Titta lite bakåt hur det har varit. Och jag kan berätta för dig att de senaste 40 åren så har över 500 hälsats välkomna in i församlingsgemenskapen här. Från 80-talet framåt. Och de senaste 20 åren, alltså från 2000, hela 2000-talet, så har över 300 människor stått här Och vi har hälsat dem välkomna in i gemenskapen. Och jag tycker det är ju så fantastiskt att så många har valt att vandra med Jesus och vilja bli en del av gemenskapen. Och vi får vara oerhört tacksamma för det här. Och samtidigt när jag läste den här statistiken och jag gladdes, så fanns det ett stygn av smärta. Vi är idag drygt 300 medlemmar. Alla är inte här ikväll. Sen vet vi att vi har många som deltar i våra gudstjänster som inte på det sättet är kanske inskrivna medlemmar. Men vi vet också att bland de där 300 så har vi många då som är betydligt äldre, som har varit med mer än 20 år. De kanske har varit med 40-50 år i gemenskapen. Och nu vet vi att vi är en församling som har fått vara med och skicka iväg väldigt många åt olika håll. Som har kanske gått in i tjänst i andra församlingar. Vi har sådana som har börja här och som tjänar som pastorer eller i andra tjänster i församlingar idag. Vi har skickat iväg många på bibelskolor och till andra orter där de är aktiva i församlingarna. Och det är vi så tacksamma för, att vi har fått vandra med dem en bit på sträckan. Men vi vet också att det finns några, kanske ganska många, som har fallit av längs vägen. Och det är vår stora sorg. Man upplevde någonting från Gud. Man hade en frälsningsupplevelse. Man lät döpa sig. Man var med på läger, på konferenser. Man kanske till och med var med här på scenen i lovsången. Kanske spela gitarr eller mixa ljud eller någonting annat. Man kanske var med på kampanjer, Team Actions-kampanjer ute i Europa. Man kanske var till och med var ute på missionsfältet. Men sen börjar båten driva i något skede. Och till en början väldigt obemärkt. Men så kommer man längre och längre bort från församlingen, från gemenskapen med andra troende, från ordet och från den här första kärleken till Jesus. Och åren går och en dag så upptäcker man att man har kommit ganska långt borta från den här kursen som man hade tänkt ha för sitt liv. Hur hamnade jag här? Kanske man tänker. Och du kanske sitter i Sion idag. Eller du lyssnar via vår streamade gudstjänst. Eller via podcasten. Som känner igen dig i någonting av den här frågan. Hur hamnade jag här? Det var inte så här jag började. Och även om vi sitter i kyrkan. Så kan vi vara på väg och drivas bort i våra hjärtan. Och nu är min avsikt med den här predikan inte att kasta sten eller att peka finger. Det här är en utmaning som vi var och en hela tiden bär med oss. Att vaka över att vi inte börjar drifta eller driva iväg. Att vaka över att det vi har hört, att hålla fast vid det vi har hört så vi inte driver bort med strömmen. Som han, Hebreerbrevets författare, säger. Och nu är det så här att om man, jag vill skicka med det direkt från början här. Nu är det så här att om du upplever att du på något sätt har kommit ur kurs. Så går det ju att få återvända. Att få vända tillbaka. Och det kan hända att det här är den kvällen när du ska få vända tillbaka. Kanske någon som lyssnar på den här gudstjänsten som har loggat in på Sion i Vasa. Den här kvällen så kan du få återvända tillbaka. Men kom ihåg det här att djävulen så han lockar inte med de där stora synderna. Utan han frestar med de där små. Det är där som inte ser så farligt ut. Det kan till och med se ganska bra ut så där på ytan. Och så kanske vi inte inser den där förrädiska kraften som finns där. Under den där lugna fina ytan. Och jag vill ge några exempel på sådana här förrädiska undervattenströmmar som finns runt omkring oss i vår tid. det omger liksom oss hela tiden, vår farkost. För det första, upptagenhet och stress. Men ett liv som är så fyllt av stress och upptagenhet så det finns inte längre rum för Gud eller gemenskap med troende vänner. Och du finner dig plötsligt, eller efterhand så finner du dig i ett sån här, en virvlande ström av stress och upptagenhet. Och du liksom hamnar och gör prioriteringar och val. Och så kanske du börjar välja bort Gud, börjar välja bort gemenskapen. Och du märker att de där ursäkterna, om du är ärlig så märker du att de där ursäkterna blir fler och fler. Och det här som rör Guds rike, så liksom den här längtan så avtar lite i taget. För det handlar om materialistiska och individualistiska strömningar. Men vi lever i ett samhälle som är fyllt av jag, min och mitt. Av självupptagenhet, av självcentrering. Och när du tittar runt omkring dig så ser du också värderingar. Kanske hos dina vänner, kanske hos dina kollegor på jobbet. Vi möter det i, liksom i sociala medier. Lite överallt så möter vi de här värderingar. Av materialistiska värderingar. Av karriär som är viktig. Höga löner blir viktigt. Ja, med lyx, resor, mode, bilar. Villor, allt. Jag ska ha, jag behöver. Och jag behöver det där som den och den har. Och då är frågan att sitter jag stadigt i båten, håller jag kursen eller dras jag med i den här strömmen av att jag liksom, det här jag behöver liksom mera. Och ju högre status desto mera stress kanske, eller så ju mera jag eftersträvar desto mera stress i mitt liv. Liberalism och moraliskt sönderfall. Ett ifrågasättande av Guds ord som vi ser runt omkring oss idag. Ett ifrågasättande av sådana här moraliska och etiska värderingar som var självklara bara för några årtionden sedan. Alltså vi som är äldre och som har varit med ett tag. Jag tror ni som är äldre så håller med mig att vi känner ju inte igen oss i dagens samhälle. Det har hänt så otroligt mycket av ett moraliskt sönderfall. Och det går med sån hastighet att man nästan inte liksom hinner med. De här värderingarna som byggde på Guds ord och som byggde det här landet, som byggde våra demokratier, som idag ifrågasätts, ifrågasättande av liksom auktoriteten i Guds ord, utan istället så liksom vill vi göra oss av med det här. Och de här strömmarna, de är väldigt starka. Och om vi inte är medvetna om just det här syndens makt att bedra och vi är fast överlåtna till att leva ett heligt liv oberoende av vad som händer runt omkring oss, så då dras vi med i strömmen. Du behöver kraft för att stå emot. Det är bara så, vi behöver väldigt mycket kraft för att stå emot. Du behöver ro och med full styrka. Uppror påstår jag är en av de här farliga undervattenströmmarna, men den går under ett helt annat namn idag. Den kallas för frihet. Vi ska vara fria individer. Du ska stå upp för dina rättigheter. Du ska göra det som du själv känner och som du vill. Du ska inte underordna dig. Och det kan låta väldigt bra. Det kan vara bra saker i det här. Men under, eller ska vi säga där i botten, så ligger ett urgammalt uppror och lurpassar på oss om vi inte är uppmärksamma. Vet du att den första synden som djävulen frestade Adam och Eva med, så det var upproret. Skulle Gud ha sagt? Ja, men det förstår ni väl att Gud kan ju inte mena att undanhålla er det som är gott. Det är klart att Gud unnar er en god frukt, skulle Gud ha sagt. Och så öppnar Adam och Eva sitt hjärta för upproret mot det Gud har sagt. Upproret mot hans ord och hans auktoritet. Och idag så har vi starka krafter som ifrågasätter Guds ords auktoritet, men också andra auktoriteter. Med föräldrar, lärare, myndigheter, olika former av auktoriteter som vi har ett ifrågasättande av. Och jag vill skicka med det här, att visst har vi rätt att ifrågasätta. Vi ska pröva också det som vi gör här i Sion och det som predikas. Vi har rätt att pröva och också ställa frågor och ifrågasätta. Men var vaksam över att det inte är den där urgamla synden av uppror som svepar iväg med dig. Vaka över ditt hjärta. Ny andlighet. Vittnesbörden om troende som har lockats, eller ska vi säga tappa bort sig själva i den här ny andlighetens strömmar, så de vittnesbörden blir bara fler och fler. Och ytan, den kan vara så lugn, den kan vara fin, och man lockas av ord om harmoni, om ro och allt möjligt. Och så lägger man sig ner där i båten och låter båten guppa och märker inte att den driver iväg bort från farleden och ut på djupare och farligare vatten. Bara för några dagar sedan så fick jag ett vittnesbörd om en ung vuxen kvinna i Sydösterbotten som har varit långt inne i New Age och försökt dra andra med sig in i den strömmen. För ungefär en månad sedan så fick hon möta Jesus. Och då fick hon möta sanningen som satte henne fri. Hon lät döpa sig. Och idag så varnar hon andra för att förföras av liksom den här nyandlighetens ström. Meditation, mental träning, energier, love and light. Det kan låta väldigt fint. Men var vaken. Och jag vill bara uppmuntra dig att lyssna på dem som berättar om var de hamnade. Och det finns många vittnesbörd på YouTube från New Age till Kristus eller till Jesus. Så det finns många berättelser att få ta del av. Men hörni, sist men inte minst så vill jag tala om besvikelsens förrädiska makt att bedra. Besvikelse. Har du varit besviken någon gång? Ja, säkert. Vet du, det här är Satans mest använda och förrädiska liksom sätt att föra oss bort från Jesus och få oss ur kurs. Och jag har varit med ganska länge nu och jag har sett det ske så många gånger. Att människor har blivit besvikna, man har blivit sårad och så har man vandrat bort. Så har man lämnat lärjungaskaran. Och jag har nog själv fått kämpa mot den här besvikelsens ström många, många gånger. Och skulle jag ha lämnat tron och de församlingsgemenskaper som jag varit med, skulle jag lämna varje gång som jag har blivit besviken eller känt mig sårad, så skulle jag inte kunna räkna ens de gångerna. Men någonstans längs vägen så har jag lärt mig att på något sätt avslöja det här förrädiska som finns i besvikelsen. Och jag har liksom hållit fast vid eller varit beslutsam att inte låta besvikelse föra mig bort från Jesus eller från hans församling, Kristi kropp. Istället är det så här att när jag blir besviken så är det ju inte längre bort från Jesus jag ska, utan då ska jag söka mig närmare Jesus. För det är ju där det finns helande för sår. Och nu är jag ju själavårdare. Så jag vill att du ska veta, du som har blivit djupt sårad och besviken på Guds församling, kanske människor i kyrkan, att jag tar inte lätt på det. Och det gör ont i mig att höra om människor som blir besvikna. Men jag hjälper dig inte genom att låta dig vara kvar i besvikelsen. Därför att besvikelsen så drar oss bara längre och längre ner. Djupare och djupare. Och det finns bara en som det spelar i händerna. Och det är fienden. Och det är så viktigt att ta det med sig på något sätt. Att det här hjälper mig inte. Det spelar bara min fiende i händerna. Så min liksom uppmuntran, eller ska vi säga utmaning till dig ikväll. Om du lyssnar via liksom vår podcast, eller om du är här i kyrkan och blir djupt besviken, så låt inte besvikelsens ström föra dig bort. Och här i kyrkan så sitter en del äldre vänner. Och jag kan lova dig att det finns inte en enda av de här äldre vännerna som kan resa sig upp och säga att jag har aldrig blivit besviken. Nej, de finns inte. Men de har lärt sig att övervinna, att besegra besvikelsen. Och det är ju därför de sitter kvar ännu idag och tjänar Herren och höjer hans lov. Det finns fler strömmar, men det här får räcka. Men vi behöver vara vakna över syndens makt att bedra. Och att drifta eller att driva bort. Så det, jag har ju sagt det här, att det sker långsamt och det sker omedvetet. Det är ju inte så där att du vaknar upp en morgon och tänker, okej, idag ska jag lämna Gud och församlingen. Nej. Det är någonting som sker obemärkt. Du märker inte ens. Det är någonting som börjar hända. Lite i taget. Och du behöver inte göra något för att börja driva. Du slutar bara upp att ro. Ni som har varit ute till havs, så ni vet att det finns en sån här remmare som märker ut farleden. Och en båtförare som inte vill köra på grund, så håller ju blicken på de där remmarna var farleden finns. Och så fort liksom han tar blicken från de här remmarna, så är han i fara. För då är risken stor att han kör på grund eller liksom, ja, på någon eller kommer ut på farliga vatten. Men det behövs inte mera än att man slutar ro, eller man släpper greppet om det här rodret, eller man tappar fokuset på de där remmarna, så är liksom man i fara och hamnar ur kurs. Och du kan ju fundera, om du känner igen dig lite, och den helige ande pekar på saker och ting, eller du vet med dig att jag är lite ur kurs, så fundera lite, att finns det någonting som du slutar upp att göra? Slutade du upp att gå till Jesus när du var besviken? Slutade du upp kanske att läsa din bibel? Slutade du upp att gå till gemenskapen, träffa andra troende? Och jag vill ännu ge några sådana här, ska vi säga, varningstecken, eller några saker som vi behöver ge akt på, var och en av oss. Ge akt på när du märker att du läser allt mera sällan Bibeln. Att du som älskar Guds ord och som hade passion, du som var så hungrig, men så märker du att den ligger allt mera där liksom och samlar damm. Eller du märker att du ber allt mera sällan. Eller du går allt mera sällan till kyrkan. Den där längtan efter att vara tillsammans med andra troende, så den har avtagit. Och förr så kanske du alltid ville vara i kyrkan. Det var här du hade din familj, du hade dina vänner. Och nu kanske du går till kyrkan om ingenting annat kommer i vägen. Och det är ganska ofta det gör det. Kommer annat i vägen. Och de där ursäkterna, de blir fler och fler. Du är trött. Eller det finns massor som behöver göras. Det finns massor som är ute i arbete. Det är lingonplockningstider, det är coronatider och allt möjligt som radar upp sig. Det brukar inte vara brist på saker som radar upp sig när vi börjar driva i hjärtat. Och när du har varit borta ett tag så då märker du att tröskeln blir högre och högre. Du känner dig obekväm de gånger du kommer till kyrkan. För det är liksom... Ja, det är så mycket nytt folk och det är nya saker på gång. Och jag har tänkt så här, jag vet att vi är många församlingsledare som tänker så här, att det finns en fara efter coronatiden att vi det här fastnar i den här bekvämligheten. Vi har tappat den här rutinen, den här fastheten av att gå till kyrkan, mötas som troende. Och det är ju fantastiskt och välsignat att vi har fått följa streamade gudstjänster och vara med på det sättet. Men det finns också en risk att vi fastnar i den bekvämligheten, fastnar i soffan. Och vi sa här före gudstjänsten börjat att ja, idag är nog en sån där dag när frestelsen skulle vara stor att liksom fastna i soffan. Och så sitter ni här ändå. Och det visar på hjärtan som längtar och förstår också det här. Att vi behöver gemenskapen med varandra. Vi behöver höra Guds ord predikas. Och det är gott och det är bra att du har en internetkyrka. Eller du följer undervisning och gudstjänster på nätet. Vi är otroligt glada över alla som följer våra gudstjänster. Vi har många tittare och lyssnare varje vecka. Vi är så glada över det. Men jag vill skicka med en hälsning till dig också. Som inte är härifrån den här trakten. Att sök också kontakt med en lokal församling. För vi behöver också den här kopplingen till kroppen. Och det kan hända att vi får ta i lite extra nu. Med lite extra beslutsamhet. För att få liksom båten tillbaka. Nu, in i, liksom, i den här farleden. Och liksom faktiskt komma och mötas som Kristi kropp. Ge akt på när du märker att du har tappat passionen. Den här första kärleken till Jesus. När du kompromissar allt mera med Guds ord. Du märker att du börjar tumma på dina moraliska värderingar. Du börjar rättfärdiga eller rationalisera bort synder. Det blir inte så noga länge. Då, när vi börjar rättfärdiga våra synder. Då är vi nog lite på drift. Då ska vi se upp. När du inte längre känner behov som förr av att bekänna dina synder och omvända dig. Hur hamnade jag här? Ja. Och hur kan jag hitta tillbaka? Jag ska be att Rebecca och lovsångarna kommer upp här. Vi ska gå ner för landning. Hur kan jag hitta tillbaka? Det här är en kväll när man kan få hitta tillbaka. Och för det första så behöver du veta det, att du alltid är välkommen tillbaka. Det finns alltid nåd och förlåtelse hos Jesus. Och vi är alla ute på drift lite då och då, kortare eller längre. Det är ingen som liksom, som det här inte berör. Vi är alla beroende av hans nåd och hans förlåtelse. Och jag tänker på Israels folk där som vandrar bort från Gud gång på gång. Men alltid när de bestämmer sig för att vända tillbaka till Gud så finns han där för dem. Så visar han nåd och så är han ännu idag. För det andra, vänd båten. Omvänd dig och bekänn dina synder. Att vända om, att vända båten, det är ju det vi måste göra. Om vi har tappat liksom farleden så måste vi börja med liksom att vända båten. Och det är bra, vi behöver bekänna synder, men det räcker inte. Vi behöver också vända om en ny riktning. För det tredje, börja ro igen. Börja ro igen. Det vill säga du återtar kontrollen över vart du är på väg. Du återtar riktningen. Du är beslutsam. Du ska närma Jesus. Du ska närma Jesus. Och du tar beslut som för dig i den riktningen. Du låter inte andra krafter. Du låter inga andra människor bestämma din riktning. Utan du bestämmer själv. Jag ska närma Jesus. Och jag ska närma hans kropp. Och för det fjärde. Ta hjälp av remmarna som visar farleden. Det vill säga återinför de där andliga vanorna som du hade med tidigare, som höll dig på kursen. Återinför andlig disciplin. Anders var inne på det förra söndag. Vi ska inte förakta den där andliga disciplinen. Återinför bibelläsningen, bönen, gudstjänsterna, gemenskapen med andra troende, lovsången. Och också fast det kanske känns trögt och det liksom inte smakar. Men det handlar om att jag har blicken på de där remmarna. Det kanske inte alltid känns bra och ro ditåt. Men jag vet att jag behöver de där hållpunkterna i mitt liv. Därför att jag har så svag karaktär. Och jag drivs så lätt bort med strömmen. Så jag behöver ta hjälp av andliga discipliner. Det räcker inte med att börja bra, utan det gäller att hålla ut ända tills vi är framme vid målet. Och det här är Hebreerbrevets uppmaning. Håll ut ända till slutet. I kapitel 6, vers 11 så säger han så här: men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan ni följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Det väntar någonting. Vi är på väg mot ett mål. Men vi behöver uthållighet ända till slutet. Så låt oss den här dagen rannsaka våra hjärtan och ärligt och uppriktigt ställa den här frågan, att driver jag, driftar jag, att var finns jag? Och vi kommer att öppna upp våra förbönsstationer som vi brukar, och du har möjlighet att få hjälp i förbön. Det kanske finns någon här eller som lyssnar som aldrig har tagit det här beslutet, som inte har fått in den här kursen av att följa Jesus. Du kan få ta det beslutet ikväll. Och det finns vid förbönsstationen, så finns någon som kan be frälsningsbön med dig. Följer du med gudstjänsten så kan du be frälsningsbön där du sitter i din soffa. Eller så kan du ta kontakt med någon andlig ledare. Men du kanske också känner att jag behöver göra en omvändelse. Jag behöver göra en ny start och återfinna kursen. Du kan få hjälp med det. Eller så kanske du har någon nära och kär som du ber mycket för, och du vill att någon ber tillsammans med dig. Du har någon som är på drift, du har nöd för. Så kan du få hjälp med att be för den vännen. Eller du har något annat behov, vad det än är, men du vill närmare Jesus. Så förbönsstationerna är öppna. Och jag vill också säga det, vi ska sjunga en sång här. Och du behöver inte tänka på, liksom, fast kamerorna rullar, så ingen syns i bild vid förbönsstationerna. Så låt inte hindra dig. Men vi ber tillsammans. Helige Ande, jag tackar dig för att du är vår hjälpare och du vakar över oss. Du